Jag ska läsa predikotexten ifrån första Mosebok kapitel 1 vers 2 eller kapitel 2 vers 4 och kapitlet ut. Detta är himmelens och jordens fortsatta historia sedan det skapats, när Herren Gud hade gjort jord och himmel. Markens alla buskar fanns ännu inte på jorden, och markens alla örter hade ännu inte vuxit upp för Herren. För Herren Gud hade inte låtit det regna på jorden, och det fanns ingen människa som kunde bruka den. Men en dimma kom upp ur jorden och vattnade hela marken. Och Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Herren Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte där människan som han hade format. Och Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i lustgården satte han livets träd, och trädet med kunskap om gott och ont. Från Eden gick det ut en flod som vattnade lustgården, och sedan delade sig i fyra huvudgrenar. Den första heter Pishon. Det är den som flyter runt hela landet Havila, där det finns guld. Guldet i det landet är gott, och där finns också bdelliumharts och onyxsten. Den andra floden heter Gion. Det är den som flyter runt hela landet Kush. Den tredje floden heter Tigris. Det är den som flyter öster om Asur. Den fjärde floden är Eufrat. Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan äta fritt av alla träd i lustgården. Men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. För den dag du äter av det ska du döden dö. Herren Gud sa: det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Herren Gud hade format alla markens djur och himmelens alla fåglar av jord. Han förde fram den till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse, så blev dess namn. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himmelens fåglar och markens alla vilda djur. Men åt Adam fanns ingen medhjälpare som var hans like. Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. När han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han tagit från mannen och förde fram henne till honom. Då sa mannen: äntligen. Hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, för av man är hon tagen. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och det ska bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att vara blyga för varandra.
Tack Åsa, hade jag förberett. Men tack Hans för läsningen. Vilket låter mest rätt i dina ögon? Eller i dina öron? Att Gud vill att vi håller oss borta från njutning? Eller att Gud vill att vi njuter av honom? I söndagsskolan, när vi var små, så lärde vi oss en sång som heter Å, 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 vad Gud är god mot mig. Och ibland så undrar jag om vi förstår riktigt hur god Gud är mot oss. Som barn tror jag att vi kan njuta av allt roligt. Allt nytt och allt vackert överallt. Och vi tar liksom för givet att Gud vill att vi njuter av allt det han har gett oss. Men när vi blir äldre så börjar vi börjar ta saker för givna. Och vi börjar tänka på Gud som kanske inte någon som vill att vi ska njuta, utan någon som är sträng och som vill att vi håller oss borta från njutningen. Idag så tänkte jag att vi skulle titta på Gud och hans relation till oss utifrån den här texten. Under våren så har vi sakta men säkert börjat gå igenom den här mest fundamentala av alla böcker i Bibeln. Den första boken i Bibeln, första Mosebok. Det är den bok som lägger grunden för så mycket av vår förståelse av vilka vi är. Vårt liv, och också hjälper oss att förstå resten av Bibeln. Och idag så går vi in i en ny fas i den här boken. Fram tills idag så har vi tittat på den första delen av boken, som är från början till och med kapitel 2, vers 3. Och den här delen brukar kallas skapelsesången. Och vi går nu in i, som vi kan se i början där, i himmelens och jordens fortsatta historia. Och här sker några små förändringar i texten. Först så ändras stilen på texten den är skriven på. Från att vara som en exalterande prosa, från att vara en sång där vi upplyfter Herren, så blir det här historisk prosa. Eller vi går från en sång till ett mer generellt historieberättande. Och det är så resten av boken är skriven också. Så det här är historisk text. Den är skriven för oss att förstå just som historia. Och i och med den här förändringen i texten, så är det som att vi byter liksom objektiv på kameran vi tittar på, eller vi tittar med. Vi zoomar in lite och så tittar vi lite närmare och lite mer intimt ur människans perspektiv. Och som jag förstår den här texten så kan vi se att det här är en närmare titt på människans skapelse på dag 6. Så i kapitel 1 så ser vi att Gud skapade människan som man och kvinna till sin avbild. Men vi gjorde det från ett utzoomat perspektiv, som långt ifrån. Men nu så zoomar vi in och så tittar vi på samma händelse igen, men på ett mycket mer intimt plan. Och vi kan då se mycket mer av både människa och Gud. Det här är alltså inte en ny skapelseberättelse, utan det är samma berättelse med ett annat fokus på den här berättelsen. Och den här texten är också väldigt intressant i det att det här är den enda texten vi har i Bibeln som visar hur människans liv var tänkt att vara innan syndafallet. Och här läggs grunden till massa olika saker. Det läggs grunden till arbete, vetenskap, äktenskap, sexualitet. Och vi kommer att försöka titta närmare på de grejerna idag. Jag har 4 punkter. Den första har jag kallat den närvarande skaparen. Vi tittar på Gud som en god, närvarande och personlig Gud som skapar människan. Den andra punkten har jag kallat den generösa givaren. Och då tittar vi på Guds generositet i det att han planterar lustgården. Och den tredje punkten har jag kallat den goda uppdragsgivaren. Och då tittar vi på Adams uppdrag och Adams behov av att ha en medhjälpare i det uppdraget. Den tredje punkten kommer att vara den längsta. Men vi börjar i punkt 1, den närvarande skaparen. I skapelseberättelsen i kapitel 1 så har vi ett stort perspektiv där Gud är liksom upphöjd och han är suverän. Han är den store treenige härskaren som skapar genom sitt ord. Och han har all makt i sin hand. Och om det var så att vi bara hade den texten att utgå ifrån så skulle det vara väldigt svårt att liksom specificera vem Gud är. Det skulle kunna vara en Gud som kanske egentligen inte är så involverad. Han startade allt och så tar han ett steg tillbaka och tittar vad som händer. Men när vi nu zoomar in här så kan vi se ännu en förändring i texten. Och det är att Gud, han blir specifik. Gud blir personlig. Vi ser för första gången i Bibeln att Gud refereras med sitt eget namn. I våra översättningar så står det Herren med stora bokstäver. Och varje gång det står Herren, Gud, och Herren skrivet med stora bokstäver, då är det så att man har bytt ut Guds namn och skrivit Herren istället. Guds namn på hebreiska, det skrivs J-H-V-H. Det är ju problemet med gammal hebreiska att det inte har några skrivna vokaler. Och vi kan inte riktigt veta att det är 100%. Men det allra troligaste uttalet på Guds namn är Javé. Men ibland så kan man också höra Jehova. Det har ni säkert hört. Så när någon talar om Javé eller Jehova så talar man om Gud och då använder man hans namn. Det är det namn som han gav till Mose. När Mose frågade, vem ska jag säga har skickat dig? När Gud skickade Mose till israeliterna i Egypten. Då sa Gud, jag är den jag är. Och det är Javé. Och man kan tycka att det är konstigt att det inte står Javé i Bibeln eller Jehova. Och anledningen till att det står just Herren i våra biblar här, det är för att den grekiska översättningen av det gamla testamentet, det heter Septuaginta, där översatte man Guds namnet med ett ord som är Kyrios, som betyder just Herren. Och när Nya testamentets författare citerar Gamla testamentet så använder man just Septuaginta, vilket innebär att Nya testamentets citat säger Herren istället för Javé. Och så när vi säger att Jesus är Herren, då säger vi Jesus är Javé. Jesus är jag är. Och det tycker jag är ganska häftigt. Ibland så missar vi det och tänker att Jesus är en herre, men Jesus är Javé, han är Herren. Men frågan är då, varför byter man? Varför byter man ut ordet? Jo, det är så att man, det gör man för att under den här tiden när man översatte Septuaginta så ville man inte råka missbruka Guds namn. Man ville sätta upp ett extra hinder så att folk inte råkade bryta mot Guds lag. Så man ville inte säga Guds namn ifall man sa det fel och missbrukade det. Och faktum är att i många judiska grupper än idag så gör man samma sak. Man säger inte Javé. Man använder inte hans namn. Och även i skriftspråk, ni kanske har sett på nätet eller så där om ni skriver, så finns det folk som skriver G-D istället för Gud. För man vill inte skriva ut det. Det är liksom det är för heligt att säga. Och igår så fick jag reda på att i den romersk-katolska mässan så använder man längre inte Javé heller. Utan 2008 så tog man bort Javé av samma anledning. Men i alla fall, Gud går i den här texten. Han kommer liksom från att vara en Gud långt borta till att vara en Gud som kommer nära, som bryr sig. Och vi kan se här att hans relation till människan är speciell. Om vi tittar på texten så ser vi här att buskar och örter inte hade börjat växa av en anledning. Och den anledningen var att det inte hade regnat än. Men så står det att varför det inte har regnat. Jo, det står för att det ännu inte fanns någon människa att bruka den. Så skapelsens krona fanns inte än. Och därför väntade Gud med att få saker att växa. Jag tycker det är liksom fint. Och man ser att Gud tar jord och han formar den till en människa. Ordet för forma här, det är som en artist som formar en skulptur. Det är som en krukmakare som formar leran. Så Gud tar jord, eller man kan översätta det stoft också, från marken. Och det är ganska intressant, för det är sant om oss rent biologiskt också. Vi är kolbaserade livsformer. Och våra beståndsdelar, alla våra smådelar i oss själva, är samma som alla andra levande saker på jorden. Och också samma beståndsdelar som jorden har i sig. Liksom stoftet är samma beståndsdelar som vi. Men Gud tog stoftet och han formade det till en människa. Och så står det att han blåste livsande i honom. Så Gud tog död materia. Och han formade den och han blåste anden på honom. Och han blev levande. Och jag tänker, är det bara jag? Eller finns det en känsla av ömhet här? Jag tror att det gör det. Alltså, Gud gör något särskilt. Han skapar människan i sin likhet. Som ett levande konstverk. Som ska förhärliga honom genom att njuta av honom för evigt. Och Gud, han vill oss gott. Och han vill att vi ska njuta av honom. Och han vill att vi ska njuta av hans verk. Så i texten nu. Nu finns människan. Han kallas Adam. Och Adam, det är en ordlek. Eftersom ordet för jord eller stoft på hebreiska är Adama. Så det är ett jordnära namn helt enkelt. Pappa skämt. Och det här med att vi är jord eller stoft. Det går genom hela Bibeln. Abraham, han pratar om att han har vågat tala till Herren även att han är stoft. Job, han talar med sina vänner och han säger vi är alla bara lera. Salomo, han säger att alla går till slut till en och samma plats. Alla har kommit av jord och alla återvänder till jord. Och när vi har begravningar så kan man ofta höra ett citat som säger av jord är du kommen, av jord ska du åter varda eller återbli. Och det finns en ödmjukande effekt att tänka på det. Så här. Gud, han är Gud. Och vi är stoft. Visserligen så är vi stoft som Gud skapade och formade till sin avbild. Men i oss själva så är vi inte så jättespeciella. Gud är speciell och vi är stoft. Och kung David, han tänkte på det här och så skrev han en psalm. psalm 103. Och i verserna 13-18 så skriver han hur vi människor bör tänka på det här att vi är stoft. Vi kan ju titta på den tillsammans. Psalm 103 är på sidan 882 i lånebiblarna. Och verserna 13-18. Så se här hur David ser på det faktum att vi är stoft och att Gud är Gud. Det står så här: som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som vördar honom. För han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Människans dagar är som gräset. Hon blomstrar som blomman på ängen. Vinden sveper fram över den och den är borta. Och dess plats minns den inte mer. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som vördar honom. Och hans rättfärdighet ända till barnbarnen när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem. Så David, han insåg att vi är stoft. Men han såg också hur Gud visar ömhet. Och han ger sitt goda till oss ändå. Och jag tänker att vi kan se det tydligt i resten av texten idag. Att Gud är god, han är generös och han ger oss allt vi behöver och mer ändå. Och han är nära. Han är den närvarande skaparen. Det var min första punkt. Han är den närvarande skaparen. Och så vi går vidare till punkt 2 och tittar på Gud som den generösa givaren. Och det första vi ser av Guds generositet är att han planterar en lustgård i ett område österut som han kallar kallades Eden. Och Eden, det kommer ur ett ord som betyder ungefär behaglighet eller ljuvlighet, förnöjelse i den häraren. Och han tar och han placerar Adam där. Och den första tanken som kanske kommer upp för några av oss är: var ligger det? Kan man åka och hälsa på liksom? Det var första gången jag läste den här texten, så var det min första tanke: var ligger Eden egentligen? Det var kul att åka och titta liksom. Och i texten så får vi några ledtrådar. Det står att den ligger österut. Men det står egentligen inte varifrån man räknar. Och eftersom jorden är rund så österut är överallt. Men det finns också lite andra grejer. Det står att det finns ett källflöde från vilken fyra floder kommer. Och då tänker vi, okej, de här floderna kanske vi kan kolla på. Tigris och Eufrat, trean och fyran där. Det är två floder vi känner till. Det är floder som har sin källa i Armenien, som rinner ner genom Turkiet och Irak och ner i Persiska gulfen. Men de här Pishon och Gihon vet vi inte så mycket om. Vi ser att Gihon flyter runt landet Kush. Och det är samma namn som det bibliska namnet på området runt Etiopien idag. Så vi skulle kunna tänka oss att det är Nilen. Och Pishon, den flyter runt ett land som heter Havila. Och det är ett område som, det finns ett område i Bibeln som heter just Havila. Som ligger på den västra sidan av Arabiska halvön, ut med Röda havet. Men där finns det ingen flod idag. Men även om det är så att det hade funnits en flod där, så springer vi ändå på problematiken att de här fyra floderna har inget gemensamt källflöde. Åtminstone inte längre. Och jag tror att om man försöker hitta Eden idag, då måste man komma ihåg någonting. Att om ungefär 5 kapitel i Bibeln, i och med Noas översvämningsflod, så förändras jorden för evigt. Det är liksom en världsvid översvämning som gör att ingenting som kommer efter det är detsamma. Risken är ganska överhängande också att gamla namn som fanns innan floden återanvänds efter floden. Så jag tror att det går inte att sätta en position på Edens lustgård. Och ändå finns det de som försöker med olika teorier att hitta Eden. Se var den har legat. Det finns några som hävdar att den ligger nog på Antarktis. Det finns ju landmassa under isen där. Där kan det säkert ligga. Det finns andra som talar om att men det kanske finns i Nordafrika. Som Sahara har inte varit en öken för evigt. Så den kanske ligger under sanden där. Ungefär någonstans där Atlantis låg. Vi får säkert aldrig reda på det. Men oavsett var den låg så tror jag att den blev översvämmad. Och den är borta för evigt. Det är ingenting vi behöver söka efter. Men jag tänker också att vi behöver inte oroas för det. För även om vi har en massa intressanta fakta om hur lustgården såg ut. Och så spelar det liksom mindre roll idag. Det viktiga här, det är att det var Gud som planterade den. Och sen så naturligtvis händelserna som händer i, som utspelar sig där senare. Men så, vad var då lustgården för något? Jo, det var en underbar trädgård. Med blommande träd och fruktbärande träd. Och texten säger att träden var ljuvliga att se på och goda att äta av. Och då kommer ju en fråga. För vem var de ljuvliga att se på? Vem var det som tyckte att de var goda att äta av? Vem skapades den här trädgården för? Till vem planterade Gud trädgården? Och jag tänker att det är naturligtvis så att det är för människan. Det står att Gud satte Adam där för att odla och bevara den här trädgården. Och tänk dig, Gud hade inte behövt att göra en underbar trädgård till Adam. Han gjorde det liksom helt utifrån att han är en nådig Gud. För att han är god och generös mot Adam. Vad hade Adam gjort för att förtjäna det här? Som några ögonblick tidigare så var han jord. Han hade inte gjort någonting för att förtjäna det. Men ändå fick han det för att Gud är generös. Och Gud, han ville antagligen att Adam skulle njuta och bli tillfredsställd. John Piper har ett uttryck som jag gillar och som jag tror passar utmärkt här. Han säger så här: Gud är som mest förhärligad i oss när vi är som mest tillfredsställda i honom. Jag tror att det är sant. Gud är som mest förhärligad i oss när vi är som mest tillfredsställda i honom. Jag tror att det är bra att njuta av det han har skapat åt oss att njuta av. Det är bra att bli tillfredsställd av honom och i honom. Och i den här underbara trädgården så fanns det två speciella träd. Vi har livets träd. Och det verkar vara ett träd som just ger liv. Och så länge människan hade tillgång till det här trädet så levde de för evigt. Och just livets träd återkommer i Bibeln senare och jag kommer återkomma i slutet av predikan också. Det andra trädet, det var kunskapens träd om gott och ont. Och ibland så har jag hört folk, speciellt som är lite kritiska mot den kristna tron, som säger bara kunskapens träd. Och så säger de att Gud vill inte att människor ska kunna någonting. Det är bättre för honom om vi inte har någon kunskap. För då skulle vi lämna tron. Men det är naturligtvis helt fel. Det handlar inte om kunskapens träd. Det handlar om kunskapens träd om gott och ont. Det är inte kunskap utan det är moral det här handlar om. Och så länge människan var inte hade ätit av det här trädet, så var vi oskyldiga som barn. Och vi kan se det i sista versen. Det står så här: de var nakna inför varandra och kände ingen, de var inte blyga, står det i översättningen, men de kände ingen skam. Det är liksom som små barn på stranden som springer runt nakna, och de förstår inte så mycket om skam och nakenheten. Det var så som människan var. Det fanns ingen skam, det fanns ingen synd innan det här trädet, den här frukten åts. Och så gav Gud en befallning. Han fick äta av alla träd förutom det här specifika trädet med kunskap om gott och ont. Det fick han inte äta av, för den dag han åt av det skulle han döden dö. Så Gud gav Adam en regel. En regel, inte en massa regler, en regel. Han gav Adam en valmöjlighet att lyda Gud eller att vända Gud ryggen. Han säger: ät inte av det här trädet, då kommer du att döden dö. Och vi vet ju alla hur det gick. Spänningen är inte direkt olidlig. Det hände till slut att de åt av trädet. Men jag kommer att behålla det till nästa predikan. Än så länge i den här texten så är allting perfekt. Och ordet för lustgård på grekiska är paradision, vilket innebär, vilket är det ordet vi får paradis ifrån. Så nu är allting perfekt. Allt är ett paradis. Det var ett gott ställe. Och det var det för att Gud visar att han är en generös givare. Det var punkt 2. Punkt 3. Gud är en god uppdragsgivare. Här vill jag titta på vad människans uppdrag var i paradiset. Och hur det här uppdraget skulle utföras, slutföras. Så jag vill påminna igen då att vi är i den här jättekorta tiden mellan skapelsen och syndafallet. Här är allt som det ska vara, nästan. Vi kommer snart till det. Det är ännu någonting som behöver fixas för att uppgiften ska klaras av. Men innan texten är slut, i slutet på dag 6, så har vi perfektion. Men vi tittar först på Adams uppdrag. Vad gör Adam i lustgården? Jag tycker det är intressant att se att Adam, han ligger inte bara under ett träd och slappar, äter vindruvor och dricker ananasjuice. Gud ger honom uppgifter. Och vi ska titta på dem. För det första så planterar Gud Adam i lustgården för att odla och bevara den, står det. Man skulle kunna översätta odla till arbeta eller tjäna. Bevara, liksom bevara, underhålla, beskydda. Skulle också kunna funka som en översättning. Och det här är samma ord som senare i Bibeln används för leviterna i templet. Det är det här de ska göra med Guds folk. De ska odla och bevara Guds folk. Eller de ska tjäna och beskydda Guds folk. Och det är det som Adam ska göra här. Så i det här perfekta tillståndet så ska Adam arbeta och bevara Guds trädgård. Han ska vara Guds trädgårdsmästare. Och jag tror att det är viktigt att tänka att det är inte Adams trädgård. Det är Guds trädgård. Adam, han var en tillfällig vårdare av den. Nu skulle han ju ha levt för evigt, så kanske inte så jättetillfälligt. Men jag tycker i alla fall att det är väldigt intressant att innan fallet, innan syndafallet, så finns arbete här. Jag tror att ibland så tänker vi på paradis och vi tänker att där ska inte jag göra någonting. Men det verkar vara ett totalt feltänk. Arbete verkar vara en del av paradiset här. Och om jag ska vara ärlig så kan jag förstå lite varför trädgårdsmästeri kan vara en del av paradiset. Det är väldigt roligt, men det kanske är för att jag gillar trädgården mer än de flesta. Men arbetet i alla fall är inte något nödvändigt ont. Utan arbetet är någonting som är viktigt för oss som Guds folk. Det är någonting som vi är skapade till. Men som vi sa förra predikan så arbetar vi 6 dagar och den 7:e dagen vilar vi och fokuserar på Gud. Men jag hittade ett citat från en man som heter Leupold som sätter ord på det här med att arbete är bra på ett mycket bättre sätt än jag kan. Han sa så här: den syndfria människans idealiska tillstånd är inte ett av passivitet utan ansvar. Arbete och tjänst hör istället till det perfekta tillståndet. Och vi ser kanske att efter fallet så händer det saker och vi faller ifrån det här tänkta perfekta tillståndet. Men när vi tittar i Nya testamentet sen så ser vi att kristna igen uppmanas att arbeta. Vi ser att den som inte arbetar ska inte äta. Vi ser att de som stjäl ska sluta stjäla och arbeta istället. Och när vi ska arbeta så ska vi, som Kolosserbrevet 3:23 säger, vi ska lyda våra jordiska herrar i allt. Inte som inställsamma ögontjänare utan med ett uppriktigt hjärta i vördnad för Herren. Så vad vi än gör, gör det av hjärtat som för Herren och inte för människor. Så det här med arbete, det är någonting som återupprättas i och med Nya testamentet och Jesus. Och jag tycker det är intressant att det goda som Gud skapar i lustgården som faller bort, det återupprättas på ett vis i Nya testamentet. Men Adam, han hade då en uppgift att odla och bevara lustgården. Men sen så ser vi någonting som vi inte har sett förut. Det står så här: det är inte bra. I hela skapelsesången så har vi sett att Gud säger han såg och det var gott. Men nu när vi går in och tittar lite närmare i dag 6 så står det: det är inte bra. Och vad är det som inte är bra? Jo, det är inte bra att mannen är ensam. Och varför det inte är bra, det står inte uttryckligen i texten. Men jag tänker att det finns åtminstone 2 anledningar jag kan tänka mig. Antingen så var uppgiften för Adam övermäktig. Eller så hade han ett behov av en partner. Och jag kan tänka mig att det är båda 2. Det här med att man har ett behov av en partner. Jag kan tänka mig att eftersom Gud i sig själv är en relation mellan personer så är det inte helt konstigt att hans avbilder också har ett behov av gemenskap. Men det står ju också att han behöver en medhjälpare, någon som hjälper honom i hans uppdrag. Så jag tror att det är båda 2. Han behöver en medhjälpare för att uppgiften ska klaras av. Men han har också behov av gemenskap. Och jag tycker att Salomo i sin vishet, han visar på hur bra det är att inte vara ensam. I Predikaren kapitel 4. Vi kan kolla på den också. Predikaren kapitel 4. Så vi ser innan Höga visan och efter Ordspråksboken. Predikaren 4, 9-12 på sidan 980. Så står det så här. Bättre två än en. För de får god lön för sin möda. Om de faller kan den ene resa upp den andra. Men ve den som är ensam. Faller han finns det ingen som kan resa honom upp. Likaså, om två ligger tillsammans har de det varmt. Men hur ska den ensamme hålla sig varm? Där en blir övermannad kan två stå emot. Och en tretvinnad tråd brister inte så lätt. Så gemenskapen är någonting vi har behov av som människor. Men istället för att göra en medhjälpare direkt så ser vi här att Gud, han för fram alla djuren inför Gud. Och Adam fick namnge alla djuren. Och här är det lite intressant, för här har vi den första naturvetenskapliga handlingen av en människa som har dokumenterats i Bibeln. Att namnge djur, det kallas taxonomi på vetenskapligt, som ett vetenskapligt ord. Så Adam, han får inte bara en uppgift att arbeta och odla och bevara, utan han har också här en uppgift att använda sitt intellekt, att utföra vetenskap när han namnger djuren. Och för att använda det här citatet från Lupol igen, men något ändrat, så kan man säga att den syndfria människans idealiska tillstånd är inte ett tillstånd utan intellektet påkopplat. Intellekt och nyfikenhet hör till det perfekta tillståndet. Och här tror jag att vi har en lärdom som kristna igen. Att kunna eller att vilja ta reda på saker. Att söka i ordet efter Guds vilja. Eller att söka svar på svåra frågor i Bibeln. Eller i naturvetenskap. Det är bra. Och vi borde som kristna utnyttja vårt intellekt till fullo i vår tro. För om vår tro är sann, då tål den att kontrolleras. Om den inte är sann, då tål den inte att kontrolleras. Men då finns det ingen anledning att vi är i den. Eller hur? Så jag tänker att som kristna borde vi vara som i upplysningstiden. När Newton och alla de här kristna blev vetenskapligt intresserade för att de var kristna. Så vi ska inte som kristna dras bort från att tänka. För Gud är han som har skapat all natur. Och ska vi undersöka den naturen, då måste vi börja använda våra hjärnor och tänka. Men i alla fall, tillbaka till djuren igen. De gick förbi Adam. Och Adam gav namn åt dem. Men så står det, åt Adam fanns ingen medhjälpare. Det fanns ingen som han kunde utföra sitt uppdrag med. Och jag tänker mig att den här händelsen, den har nog designats av Gud för att ge Adam en längtan. Alla djuren hade ju skapats efter sina sorter på dagarna före. Och de hade skapats för att uppfylla jorden, vilket innebär att de måste ha skapats hona och hane. Och jag kan tänka mig att de kanske till och med kom två och två inför Adam. Och där satt han ensam utan en medhjälpare. Och så visar Gud igen sin godhet och sin generositet genom att gensvara på Adams behov av en medhjälpare. Och det blev inte vilken medhjälpare som helst. Gud tog ett av Adams revben, står det. Och han formade en kvinna Eller han byggde en kvinna, står det. Och han förde henne till honom. Och han utbrister: äntligen! Hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Och hon ska heta kvinna, för hon är tagen ur man. Eller för av man är hon tagen. På svenska kanske det låter lite konstigt. Hon ska heta kvinna för att hon av man är tagen. Men på hebreiska så är ordet för man är ish. Och ordet för kvinna är isha. Så då blir det förståeligt. Hon ska heta isha för att av ish är hon tagen. Så Gud såg att det inte är bra för mannen att vara ensam. Han såg ett behov. Han såg en längtan. Och han uppfyllde i sin generösa nåd det behovet. För att Gud är en god Gud. Och han är närvarande nog att uppfatta våra behov. Eller hur? Och han är närvarande nog att svara på de behoven. Och det finns en vacker judisk tradition som säger att Gud gjorde kvinnan inte av mannens fot för att vara under honom. Inte heller av mannens huvud för att vara över honom. Utan hon togs från under armen så att han skulle kunna skydda henne. Och bredvid hans hjärta för att han skulle älska henne. Det var vackert. Men så nu har vi man och kvinna i paradiset. Och vi vet att Gud i kapitel 1, efter att skapelsen av man och kvinna är färdig till Guds avbild, så utbrister han: inte det är gott, det är mycket gott. Nu är det inte längre någonting som inte är bra, nu är det mycket gott. Och vad är då kvinnan och mannen? Jo, kvinnan är av samma sort som mannen, men ändå skild från honom. Hon är hans likhet, men ändå distinkt från honom. Hon skapades ju som en medhjälpare. Alltså en som skulle hjälpa till med den här uppgiften som Adam hade. Kvinnan skapades inte som ett redskap för mannen. Och hon skapades inte för att vara en arbetare för mannen. Utan hon skapades som en jämlik, komplementerande medhjälpare. En likvärdig människa av okränkbart värde. Båda har privilegier och ansvar som den andra inte har. Båda har färdigheter som den andra inte har. Och båda har liksom olika roller. Men deras mål är detsamma. För hon är inte hans klon. Hon är hans komplement. Och människan skapades olika för att just komplettera varandra. Och därför finns det inget rum att sätta ett kön över de andra när det kommer till värde inför Gud. För Gud skapade människan till sin avbild. Till man och kvinna skapade han henne. Och konstigt nog så är den här tanken lite kontroversiell idag. Både i världen och i kyrkan. Och precis som de andra sakerna så har liksom efter syndafallet så har saker blivit dåligt. Illa. Och sen så kommer Nya testamentet och drar oss tillbaka till den här skapade ordningen för Guds folk. Och när det kommer till män och kvinnor och dess roller och sådär, så hänvisar författarna i Nya testamentet alltid till kapitel 2 eller 3 i Första Mosebok. Men varför är det kontroversiellt? Jo, för i världen idag så försöker vi, speciellt i Sverige, att minska de här skillnaderna på könen på alla sätt vi kan. Men av någon konstig anledning så har det liksom motsatt effekt. Det är ju så att vi vill ju gärna ha jämställdhet. Men av någon anledning så har vi misstagit jämställdhet för likställdhet. Och faktum är att ju mer vi har försökt att ta bort samhällets normer av vad som är manligt och kvinnligt, desto större skillnad har blivit på män och kvinnor i Sverige. För det finns en studie som visar att när samhällen blir mer jämlika, vilket ju Sverige är ett av de mest jämlika i världen, vilket innebär att alla får välja precis vad de vill jobba med. Om man tar bort alla samhällets normer, då helt plötsligt så förstoras de här biologiska skillnaderna i temperament och intresse mellan män och kvinnor. Och det visar sig att i Sverige så har vi världens största övervikt av kvinnor i sjuksköterskeyrket. Och vi har också världens största övervikt av män bland ingenjörer. Så det finns inget annat land som har så stor skillnad på vad män och kvinnor väljer att jobba med. Vilket är väldigt intressant. Det är som att vi kan inte ändra på Guds biologiska skapelse. Liksom. Och det verkar vara så att det kommer ur att män i allmänhet är intresserade av saker. Och kvinnor i allmänhet är intresserade av människor. Och det här är den absolut största skillnaden mellan män och kvinnor. Eller mellan genomsnittsmannen och genomsnittskvinnan. Och roligt nog så är det det som leder till vilka yrken vi väljer. Så om vi vill ha 50% av män och kvinnor på varje yrke, då måste vi istället för att släppa på samhällsnormer så måste vi bygga nya normer och tvinga folk att gå in i yrken som de inte vill, och det vill vi ju inte. Men det finns också många andra skillnader på män och kvinnor. Men som kristna så behöver vi inte se de här skillnaderna som problem. Utan de här skillnaderna är medfödda gåvor. Det är som Guds mening med det. Vi är olika för att vi ska kunna komplettera varandra. Det finns ingen anledning att ha män och kvinnor som är exakt samma. Då kunde vi ju varit liksom amfibier som inte behövde varandra. Och jag tänker att det är något befriande. En kristen jämlikhet handlar om att man ser varandras olikheter och man accepterar dem som något gott. Men vi ser också, vi går vidare i texten, och vi ser att gemenskapen mellan Adam och Eva, hon har inte kallats Eva än, men vi vet att hon kommer att kallas det, den tas också till nästa nivå. Vi vet att mannen och kvinnan fick i uppdrag att vara fruktsamma och uppfylla jorden, kapitel 1, eller hur? Och vi förstår att det är samma sammanhang nu i den här texten, och då står det så här: därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött. Och här ser vi fundamentet för Guds tanke med sexuell intimitet och äktenskapet. Och också de här sakerna är en god gåva från Gud. Någonting som vi människor har att njuta av. Äktenskapet var inte någonting som kom efter fallet, efter syndafallet, utan det kom innan. Det är Guds tanke med män och kvinnor. Och äktenskapet handlar om att en man och en kvinna bildar ett nytt, exklusivt och varaktigt band. Vi ser att det är exklusivt i och med att de lämnar sina föräldrar, står det, eller hur? En man ska lämna sin far och sin mor. Den här äktenskapet är en ny enhet. Det är inte samma enhet som den man hade som barn, utan man flyttar. Det här är en ny enhet. Och det står att man ska hålla sig till sin fru. Alltså det är något varaktigt. Och det här bandet, det ska ha en själslig och en kroppslig enhet. Det talar om att de ska bli ett kött. Och det innebär först och främst sexuell intimitet. Att äktenskapet ska konsumeras. Och det här med sexuell intimitet, Det är någonting som skapades och kom till innan syndafallet. Så det är något bra. Men det skapades också i ett sammanhang för äktenskapet. Som det finns en inhägnad inom vilken sexuell intimitet är okej. Och utanför där är det inte så. Och här är det ju så att både kyrkan och världen många gånger under årtusenden har gått fel åt olika håll. Under lång tid så lärde kyrkan att sex överhuvudtaget var någonting som var syndigt. Nu har vi istället svängt åt helt andra hållet i Sverige i alla fall. Och vi har tagit världens syn på att sexuell intimitet är någonting som är bra. Men att äktenskapet är alldeles för snävt sammanhang där det ska vara. Och äktenskapet likadant, där har vi gått åt olika håll. Guds folk har gått från det här monogama idealet som vi ser här till polygami. Abraham hade två fruar, va? Tänker jag fel? Ja, fyra kvinnor. Salomo hade 700. Så polygami är inte någonting som Gud hade i åtanke. Och äktenskapet i vår tid är också någonting som har som attackerats från alla håll. Men även här så kommer vi in i Nya testamentet och Gud liksom återupprättar även den här delen av Guds skapelse. Det står att bland oss kristna i Hebreerbrevet står det äktenskapet ska hållas i ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad för otuktiga och äktenskapsbrytare ska Gud döma. Så de här fyra sakerna som vi ser att Gud har skapat oss till. Arbete, använda vårt huvud, äktenskap och sexuell intimitet. Alla de har under den tid där jorden har funnits har missbrukats på olika sätt. Men i Nya testamentet så söker vi att återupprätta igen. Så bland oss som sägs tillhöra Gud så bör vi göra allt i vår kraft att leva så som han skapade oss att göra. Och inte för att vi inte ska njuta av någonting. Det är inte så att Gud inte vill det bästa för oss. Utan vi ska försöka leva så som Gud har skapat oss. Just för att han vill det bästa för oss. Han vill att vi ska njuta av honom och hans skapelse. Och så förhärliga honom. Och jag ska avsluta. Jag tänker, är inte det här en väldigt storslagen bild av en god Gud som är generös, som ger oss goda gåvor att njuta av? Som hela lustgården skapades för människans skull. Men den här bilden, det här paradiset, efter kapitel 2, så finns inte det mer. Och i och med syndens intåg så befinner vi oss i en värld av förfall. Istället för att odla och bevara jorden så skövlar vi och förstör den. Istället för att se styrka i våra olikheter som män och kvinnor så ställer vi istället könen mot varandra. Där både män och kvinnor har behandlats illa under väldigt lång tid. Och speciellt kvinnor har hamnat just under foten på mäktiga män under väldigt lång tid. Och för att fixa det här så försöker vi i vårt land att som förneka Guds skapelse och skillnader. Men ju mer vi försöker så ju mer verkar det som att vi spär på de här motsättningarna som finns mellan könen. Och istället för att se äktenskapet som en trygg plats där barn och makar kan vara säkra, så underminerar vi grunden på alla möjliga sätt. Vi ser inte längre äktenskapet som en livslång relation. Vi ser det inte längre som den enda platsen för sexuell intimitet med mera. Och vi har inte längre tillgång till livets träd. Och det innebär att, som det står i texten, vi ska döden dö, eller vi är döda, vi dör. Men det största problemet vi har, det är inte att det är inte så att vi är oskyldiga till alla de här problemen, utan precis som Adam och Eva så har vi också gjort det vi inte skulle ha gjort. Vi har gått emot hans befallningar. Och vi har ju fler befallningar än Adam hade. Han hade ju bara en. Men finns det då något hopp? Som kan vi se det här som Gud skapade oss, för oss i paradiset? Kommer vi få se denna gång? Ja, det finns en räddning tillbaka till livets träd. Vi som är döda i våra överträdelser och synder, vi kan få liv. Och precis som den första Adam föll, så föll vi. Men vi kan kasta oss på den andra Adam, Jesus Kristus. Och precis som Adam fick ett sår i sidan när han fick sin brud, så har också Jesus ett sår i sidan från den tiden när han friköpte sin brud, kyrkan, oss. Och precis som Gud andades på död materia, andades på Adam för att ge honom liv, så ser vi i Johannes evangelium att Jesus, han andas på lärjungarna. Jesus andas på oss och ger oss den heliga ande. Han ger oss nytt liv. Och han ger oss anden som ett sigill på vårt hopp. Och vad är då vårt hopp? Jo, så här säger Herren i Uppenbarelseboken: och de som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta vill säga, eldsjön är den andra döden. Så döden kommer att försvinna. Sen ser vi kapitel 22. Han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor av floden, står livets träd. Och det bär frukt 12 gånger. Varje månad ger det sin frukt. Och trädens löv ger läkedom åt folket. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. Det är det nya paradiset. Det hopp vi har. Vi har fått anden som ett sigill för det arv vi ska få. Och det arv vi ska få är paradiset igen. Där livets träd står. Och även om vi har en försmak av det livet som Gud har skapat oss för, i och genom vår församling och våra familjer och hans folk, så kommer vi att en dag uppleva det här ännu fullare. När vi får se honom som han är. Amen. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig att du är god mot oss. Att du ger oss så mycket mer än vad vi är värda. Att du ger oss så mycket så att vi kan njuta av dig. Så att vi kan bli tillfredsställda av dig och lyfta ditt namn. Herre, vi ärar dig och vi upphöjer dig för att du är god. Herre, hjälp oss att se din närvaro ibland oss. Hjälp oss att se att du bryr dig om oss. Hjälp oss att se att du hör bön och att du svarar på våra behov. Herre, hjälp oss att se hur vi kan bli tillfredsställda i dig, Herre. Herre, vi tackar dig för att vi får en försmak av paradiset i vår församling. Herre, bygg din församling och bygg familjerna i din församling här på ett sätt som gör att människor ser vad du hade tänkt med våra liv. Så att människor blir lockade till dig och kan säga att här finns det en kärlek som jag aldrig har sett förut. Herre, hjälp oss att njuta av dig och det du har gjort för oss att njuta av. I Jesu namn. Amen.